James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya kärringar ifrån?
Det är söndag igen och jag säger hallå Ann.
Hallå Anna-Karin, jag är här. Jag sitter här i Malmö och tittar ut över en faktiskt ganska solig innergård måste jag säga. Hur är det i din trakt?
Det är snöblandat regn grå himmel.
Idag är faktiskt vädret bättre i Malmö. Det är inte ofta det är det. Men idag är det. Solen bor i Malmö.
Ja, det är dig väl unt att få lite solstrålar denna söndag. Vi ska väl börja med att korrigera oss själva. Trots att man kan ju svårt att tro det, men vi är ju inte ofällbara, du och jag. Ibland händer att vi säger galna saker, som till exempel när vi talade om kommunpoeten för några söndagar sedan. Då sa vi att kommunpoeten finns i Tranås kommun, men det gör han ju inte.
Nej.
Utan i var då?
Tranemo,
precis. Yeah. Och det var en vänlig lyssnare som upplyste oss om
en mycket uppmärksam lyssnare som, om jag förstod rätt, bor i Tranås och inte ville bli förknippad med denna kommunpoet.
Nej, precis som den här gentlemannen skrev, att våra poeter försörjer sig på annat vis.
Bra, tycker jag. De blir inte försörjda av skattemedel. Jag är inte på något sätt motståndare till poesi, men jag är motståndare till slöseri med skattemedel.
Jag tänker att det kan bli lite tvångigt också kanske att känna att man ska skriva dikter om kommunen specifikt.
Ja, men jag vet inte, förr så hade ju makthavare sådana här barder, eller hur?
Just det.
Ja, som besjöng deras storhet och så vidare. Det är lite som liksom genkriminaliteten har idag. Alltså där har man ju de här olika artisterna, allt vad de nu heter, så blir de skjutna till höger och vänster. De besjunger ju också i olika kriminella gäng och berättar om deras förtjänster och hjältemod och sådär. Så att ingenting är nytt under solen.
Nej, men däremot jag skulle faktiskt vilja rekommendera kommuner att sätta av en liten slant för att anställa en gycklare, en maktens gycklare istället för någon som skriver vackra verser om densamma. För det kan verkligen behöva, vi behöver mer satir, inte mindre.
Ja, mer satir och mer gyckel, det hade väl ändå piggat upp.
Ja. Precis. Ja. Men tack för korrigeringen, säger vi till
Ja, tack så mycket. Sånt tar vi tacksamt emot. Ibland går det lite snabbt här. Det är väl dags också att irritera sig, Anna-Karin.
Ja.
Ska jag börja att irritera mig?
Vad har väckt din vrede denna vecka?
Ja, alltså det är väl som vanligt ganska mycket som har väckt min vrede. Men det som jag är akut irriterad över nu, det är faktiskt mina naglar. Jag går ibland på sån här salong som de som jobbar kallar det för gel-lack. Jag har alltid kallat det för gel-lack själv. Men det här jävla gel-lacket, det går inte av med någonting. Och det gör liksom att man tvingas gå tillbaka till samma salong och betala 375 kronor igen. Och nu har jag tänkt så att nej, aldrig mer. Därför jag vill inte. Jag målade mina naglar mycket röda precis innan jul. För att jag ville ha julröda naglar.
Ja, det var vackert, jag såg det. Jag såg det.
Ja, de var ju fina då. Men sen så går det inte att ta bort med någonting man kan köpa i en vanlig affär. Liksom blekmedel, aceton, ingenting fungerar. Utan det måste växa ut. Eller så kryper man till korset och går till den här salongen och gör om det. Men då är ju samma sak igen efter ett par veckor, så är man fast i ett fruktansvärt missbruk av sån här gel-lack. Och det retar mig. Det är fult.
Det förstår jag.
Jag vill ha bort det.
Det enda alternativet är då att man liksom kanske eventuellt klämmer alla fingrarna väldigt hårt och de blir blåa och trillar av.
Ja, det är ändå rätt så drastiskt. Vadå, du kan väl bara ta bort alla naglarna? Ja, men det är en bra idé, Anna-Karin. Jag drar av naglarna.
Ja, men det här är ju en, man blir fjättrad vid att köpa en tjänst som först man trodde skulle göra en vacker, och sen visar sig att istället merparten av tiden så ser det värre ut än vad det vanligen gör då med oförmålade naglar. Så
att ja, säga. Men det är ju mycket sånt med allting som man gör för att ha någon slags yttre bild av sig själv. Man färgar och bleker och... Ja. Och har sig liksom. Och det, ja. Det är ju mycket dyrt att upprätthålla det här. För har du väl börjat färga håret eller brynen eller vad nu du gör, så måste du fortsätta. Då kände jag så att nej, naglarna, jag vill inte vara fast liksom i detta också. Det är 100 lappar hit och 100 lappar dit. Så nu försöker jag stå ut med detta.
Det kommer kanske snart att se ut bara som att du har röd färg på själva nagelband, alltså själva nageln längst ut då. Det kan ju vara dekorativt. Alltså om det växer neråt. Jag försöker se något positivt i detta.
Ja, nu som mina naglar som är tvåfärgade, så kan jag säga.
Ja.
Ja. Ja, vad har du irriterat dig på?
Ja, men det är faktiskt någonting som ligger inte helt långt ifrån. Vi är ju ändå rätt så mycket fixerade via yta, du och jag.
Ja.
Vi tycker att ytan är
ytliga.
Viktig.
Ytliga. Mm.
Och jag ska nu berätta om, jag vet inte riktigt om jag är irriterad på produkten eller om jag är irriterad på mig själv. Men jag köpte för en tid sedan, för första gången i mitt liv, lös ögonfransar. Därför att expediten sålde in dessa med att de var de finaste som fanns, och de var väldigt lätta att sätta på. Och han hade en lång instruktion för mig hur jag skulle göra. Och då tänkte jag, nej men detta ska väl jag klara av. Vi har ju gått många år i skolan och så vidare, så det ska jag väl reda ut.
I den förstklassiga svenska skolan, bland annat får lära sig hantera lösögon.
Ja, men icke sa Nicke, det kunde jag icke.
Nej,
faktiskt.
Det är svårt.
Utan istället så han gav mig dock rekommendationen att gör inte detta första gången när du ska på fest eller så, utan träna lite liksom en vanlig dag. Så jag följde detta råd, men bara med den effekten att först så sminkade jag mig så trevlig och snygg ut, och sen skulle jag sätta på detta då, och då saboterade jag hela sminkningen och inte fan fäste ögonfransen, lös ögonfransen.
Nej,
så att jag nöjer mig med de strå jag har och kommer aldrig mer att göra en sådan operation.
Nej, det är
men du hör
svårt.
Här också. Jag väljer ändå att rikta min irritation mot produkten, inte mot mig själv.
Nej, det måste vara produkten det är fel på, Anna-Karin.
Ja.
Jag kan inte säga något annat svar. Nej, jag har aldrig ens försökt sätta på lösögonfransar. Jag ber om det ibland om jag ska vara med i TV eller någonting.
Ja, men
om
det finns ju någon jättefint.
Flink make-up-artist som kan sätta på den. Då blir det väldigt snyggt.
Ja.
Man kan säga att det är ingenting för en stressig tisdag morgon.
Nej, men och jag fick det på något sätt så det satt på halva ögat. Vilket bara gjorde att det såg liksom... Jag vill inte gå in i detalj
du
på att beskriva
liksom
det.
Du såg lite asymmetriskt.
Jag hade mycket koncentrerad ögonfransväxt på en sida och inget på den andra.
Nej, det låter inte helt lyckat.
Nej, så det var veckans irritation. Dåliga make-up och, vad ska man säga, snygghetsprodukter.
Ja,
som bara,
vi ber om ursäkt till våra manliga lyssnare. Detta berör inte er så mycket, men ni får ändå en inblick i hur svårt det är att vara kvinna. Och jag tänker
det faktiskt.
Att det är bra för er att reflektera på detta.
Nu snarkar han när det inte klockar.
Nu ska vi reflektera över ett väldigt stort begrepp eller fenomen eller tillstånd eller vad vi ska kalla det. Ska du introducera dagens ämne?
Ja, vi ska nämligen angripa ämnet sanning. Vad är egentligen sant? Hur vet man om någonting är sant? Och förknippat med sanning är ju naturligtvis också det som betraktas som sanningens motsats, nämligen lögnen. Varför ljuger folk? Kan det ibland vara berättigat att ljuga? Måste man alltid tala sanning, och är undanhållandet av fakta eller information, är det detsamma som att ljuga? Och så vidare. Så vi kan väl säga, ja, det är onekligen ett brett ämne, och det är väl också, kan man säga, ett ämne som är ständigt aktuellt naturligtvis. Det är ju en av de kantianska plikterna. Du ska inte ljuga, utan du ska alltid tala sanning. Och det är ett av budorden. Men idag tycker jag att samtiden har ett lite vacklande förhållande till sanning. För i en mening så har ju sanning ett högt värde. Samtidigt så har vi fått sådana här märkliga begrepp som hatfakta och hate speech. Och hatfakta kan då vara ett fakta som för all del är sant, men som kan leda till tråkiga konsekvenser. Därför är det bättre att inte säga någonting. Då är det bättre att tysta det här fakta och så vidare. Och sen har vi ju hela begreppet fake news som då handlar om falska nyheter som ju utan tvekan sprids en hel del falska nyheter. Men som, jag tror också att man kanske använder begreppet lite väl generöst ibland för att avfärda meningsmotstånd när man kan påstå att någonting är fake news. Donald Trump var ju rätt bra på att avfärda allt negativt kring honom själv som fake news, att det var fabricerat. Så att, det finns ett spänningsförhållande kring de här begreppen nu, skulle jag vilja säga.
Vad
säger
definitivt. Du? Jo, nej, men jag tänker om man tar fasta på det du landade i där med hur ex-president Trump använde news och fake news och vem han avfärdar och inte. Så det är ju intressant och var på många sätt hårresande när det skedde. Men jag ser ju det som att det sättet han adresserade media på och det sättet han försökte så att säga skriva sin egen verklighet och sin egen sanning är någon slags rekyl på en erodering av sanningsbegreppet och att sanning överhuvudtaget är möjligt att nå och liksom fastslå. Det ser vi ju inom vetenskapssamhället, i synnerhet inom de fält där du och jag har varit verksamma inom humaniora och samhällsvetenskap, att det som länge var vetenskapens drivkraft att etablera sanningen, att fastslå sanningen, att flytta gränsen för vad vi vet om något, det blir då plötsligt någonting annat där det inte är givet att man kan nå ett sånt tillstånd, inte ens temporärt, utan sanningen är alltid, det tjänar någon, det tjänar en viss falang eller en viss verklighetsbild, så att sanningen är liksom i maktens tjänst på något sätt. Och det är ju exakt det som Trump då, han anammade det på något sätt. Och förvred det till någon slags höger, den gruppering han företräder så att säga. Det var det sättet de använde på det här postmoderna, fluffiga sättet att förstå sanning och vetande.
Mm. Du är inne på någonting där som är väsentligt. Alltså man får ju skilja på olika typer av sanning också. Så det finns ju Bertrand Russell, filosofen, han talar om korrespondensteorin. Och korrespondensteorin innebär helt enkelt att det som kan beläggas med empiri är sant. Jag tittar ut genom mitt fönster här idag och ser att solen skiner. Och då kan jag säga med fog att det är sant att det är soligt idag och det är fint väder och så vidare. Och vetenskapliga sanningar är ju empiriska sanningar i den meningen att de är verifierbara eller falsifierbara. Det vill säga att du kan bevisa att det är på ett eller annat sätt. Mm. Men det som vi är inne på nu också, som Donald Trump säkerligen är inne på också, det är ju inte de vetenskapliga eller empiriska sanningarna, utan det är ju snarast någon slags, vad ska vi säga, värderingsfrågor. Jag menar, du kan påstå till exempel att, låt säga att Brad Pitt är den vackraste människan, mannen i världen. Då är det ett påstående, det är en värdering. Kan man verifiera eller falsifiera det? Alltså det är väl tveksamt. Det går inte riktigt att empiriskt bevisa att det faktiskt förhåller sig så. Man kan ju tänka sig att man har, låt säga, någon slags demokratisk omröstning kring frågan vem som är den vackraste mannen i världen. Och om han då får flest röster så är han då det enligt andra teorier. Men jag tror man måste skilja på det.
Och där till exempel att Sven Wolter var Sveriges sexigaste man.
Ja, det måste jag bestrida. Det har han aldrig varit.
Nej, men det var en sanning 1986 eller 87.
Men inte ens då var han det, tycker jag. Men hur som helst, det här blandas ju ofta ihop i någon slags debatt, menar jag. Vilken sorts sanning vi talar om, så att säga.
Ja, nej, men och det har ju haft en på alla sätt och vis en förödande effekt. Den formen av urvattning av sanningsbegreppet och att man så att säga får lov att göra gällande att min bild eller min uppfattning av verkligheten också är den sanna uppfattningen av verkligheten eller av det inträffade. Jag roade mig för en tid sedan med att sitta och titta i skolors styrdokument för konflikthantering och så, och där jag då, alltså om det blir ett tillbud, om två elever bråkar och slåss med varandra och sen ska detta utredas då står det inskrivet, inte alls ovanligt att det då i styrdokumenten står inskrivet att alla har rätt till sin version av det inträffade och sen alla har rätt till sin sanning. Och det innebär ju att skolan kan aldrig, precis som du sa med vädret utanför ditt fönster nu, eller om att solen skiner eller inte, så kan alltså inte den lärare som har stått och betraktat detta bråk och som såg vem som slog först och så vidare, kan inte säga det var så här det var. Detta skedde, du gjorde det eller du gjorde fel först. Utan alla där inblandade har rätt att, så att säga, säga, men ja, nej, det här var min bild av det. Eller ja, så här var det enligt mig. Och överfört till en undervisningssituation. Mm. När man talar om alltså laddade skeenden i historien eller där det kan finnas konflikter kopplade till vem som gjorde rätt eller med så krigssituationer eller något liknande, så kan ju det bli oerhört infekterat om man då har gett en del av makten till eleverna att kunna få lov att ha sin sanning om det inträffade eller vad som skedde.
Ja, alltså det där, jag
skrev, och det är en farlig väg. Alltså jag försvarar icke detta på något vis. Jag tycker det är ett mycket märkligt sätt, och det är en slags falsk demokratisering också i det.
Ja, men alltså, det är ju också någon slags idé om att sanningen ska vara moralisk och att alla har rätt till sina perspektiv. Och så är det ju naturligtvis att, men alltså, om jag pratar med min bror om vår barndom så kan vi prata om samma semesterresa. Vi minns ju den på olika sätt naturligtvis. Mm. Så det innebär ju inte att en av oss ljuger, utan det är bara det att vi noterade olika saker, fäste oss vid olika saker och såg det från olika håll, så att säga. Så där finns det ju en poäng i det här att ta in i olika perspektiv. Men,
ja,
men man kan ju inte göra det till förbannelse, för då kommer man ju aldrig liksom att komma fram till någonting, så att säga. Det måste ju också kunna, vi måste också kunna erkänna existensen av en oberoende åskådare, så att säga, som i det exemplet som du angav här. Jag har också reagerat på just det här, för att min doktorsavhandling hette kränkningar och förlåtelse. Och jag intresserar mig för begreppet kränkningar. Och då så tittade jag också på ett antal skolors styrdokument eller värdegrunder eller vad de kallar det nu, där de definierade vad en kränkning var. För att alla var överens om att kränkningar accepteras inte här. Men då fanns det skrivningar av typen, en kränkning har inträffat när någon anses vara kränkt. Och det är ju helt orimligt att påstå att en kränkning har inträffat när någon anses vara kränkt. Därför att dels kan det ju vara så att en del elever eller människor i största allmänhet anses vara kränkta på väldigt diffusa skäl. Medan det största problemet är ju att de som faktiskt blir kränkta, alltså elever som kanske under mycket lång tid har varit utsatta för trakasserier, de upplever sig inte alltid kränkta. Nej. Därför att det har blivit en sån, liksom,
normaltillstånd.
Det har blivit ett normaltillstånd för en elev som varje dag får höra att han eller hon är värdelös eller tjock eller äcklig eller vid eller vad det kan vara. Så att hans eller hennes självrespekt är så sänkt och så skadad så han eller hon upplever sig inte kränkt längre, utan skäms snarare. Och då är man liksom inte så benägen att gå och klaga över att man blir kränkt. Och just därför så är det oerhört viktigt att det finns oberoende åskådare som säger att det här är fel, nu kränker du den här klasskamraten, detta kan vi inte acceptera. Och då är det ganska ointressant om mobbaren då kommer med sitt perspektiv, att jag tyckte att hon tittade på mig, alltså. Det blir ju orimligt att den personen då har rätt att påstå sig vara kränkt. Så det är ju en del i hela den här förflackningen av sanningsbegreppet. Där det har blivit så oerhört viktigt att alla har rätt till sin sanning och sin berättelse och sina perspektiv. Och det är ju liksom i den större. Jag tycker ofta att skolan och skolgården är som ett mikrokosmos av samhället i stort. För den här diskussionen pågår ju också i en samhällsdebatt där vi talar om världsbilder. Mm. Där vi talar om olika världsbilder som kämpar om tolkningsföreträdet. Och det utgår ju från en idé att det finns inte en sanning. Vilket ju förvisso finns en viss rimlighet i. Utan det finns flera olika sanningar. Och då så handlar det om vilken sanning som ska dominera samtalet, så att säga.
Har det blivit en madame med skunk bak och fram.
Du och jag ser ju samtidigt just hur, alltså, att historien ändrar sig genom att man lägger till perspektiv, och att den här, jag tänker till exempel på alltså historievetenskapen överhuvudtaget och hur den har vuxit fram, och att länge i den var den här, hade devisen att man ska berätta hur det egentligen var. Von Rankes devis då, att det var viktigt att lägga sig så nära källorna som möjligt och sen inte, så att säga, låta beskrivningen färgas av nuet, utan man skulle förstå det förflutna på dess egna premisser och så vidare. Och den, vi är ju ganska långt ifrån den. Han hade sina problem från Ranke med hur han beskrev, hur han verkligen berättade hur det egentligen var och så. Men vi ser ju samtidigt hur historievetenskapen och närliggande vetenskaper har förändrats efter det, genom att lägga till kvinnors perspektiv exempelvis, eller kunna titta på andra grupper som inte har varit med i den stora berättelsen tidigare, så ändras också, tillägget gör att den stora berättelsen ändras. Vi ser nyanser vi inte såg tidigare, vi ser hur livet uppfattades eller hur en viss händelse förändras genom att de här perspektiven kommer till. Och det är ju en viktig sak att göra det. Det är ju också forskarens, eller det är också en del i att etablera sanningen.
Ja.
Men sen, för att återknyta till detta med, som vi talade om, skolan då och vad som har hänt där. Man kan ju se hur det är sen, den här tilläggshistorien, om vi kallar det så, har nästan förvridits i något annat. Där jag tittade exempelvis i en lärobok i SO häromdagen, där man i inledningen gjorde en väldigt tydlig markering i att vi har försökt att se till så att det är lika många män och kvinnor som nämns i den här boken, och det är lika många män och kvinnor på bilderna och så vidare. Det var alltså en viktig motivator för hur man framlägger då olika skeenden i olika epoker. Men det får ju till konsekvens att vissa faktiskt också förvrids. Därför att det finns inte så många kvinnliga källor att hämta ur där. Man måste då lyfta upp personer som kanske egentligen var högst perifera och som inte hade stor betydelse för det stora skeendet. Men man gör dem betydelsefulla, därför att då har man en, så att säga, en jämställdhetsintegrerad lärobok. Och är det sant, eller är det att förvrida hur det egentligen var?
Men det är ju att förvanska historien. Jag skrev för många år sedan en lärobok i etik som heter Människa, moral och mening, som då användes på A-kursen i etik på universitetsutbildningar. Och då gjorde jag själv en reflektion att den första kvinnan nämndes på sidan 32 i min bok, vilket var ganska långt in i boken, så att säga. För att min lärobok är ju dels en idéhistorisk redogörelse för liksom stora drag i västerlandets filosofiska tradition. Men sen är det också ett antal diskussioner kring mer liksom aktuella etiska debatter och så vidare. Och då reflekterade jag kring det. Men jag gjorde ju inte så att jag försökte leta upp liksom någon okänd moralfilosof någonstans som var kvinna för att peta in. Utan menade att detta är också en bild av att den västerländska filosofihistorien har ju varit androcentrisk. Det vill säga att den har ju skapats av män utifrån mäns förutsättningar och på mäns villkor. Och det är ju därför som vår människosyn och vår uppfattning om handlingsregler, rätt och alltså det är ju därför det ser ut som det gör. Det blir väldigt märkligt om man då petar in kvinnliga filosofer som egentligen typ kanske satt och filosoferade på sin kammare men som inte hade något som helst inflytande i filosofidebatten på liksom 1840-talet, bara för att då kan man inte riktigt förstå varför det ser ut som det gör idag. Det blir orimligt, så att jag är mycket kritisk till den sortens, man kan inte liksom kvotera historien, utan den ser ut som den gör. Men sen är jag helt enig om att det är ett viktigt tillägg till historien och till förståelsen av mänsklighetens historia att faktiskt också börja skriva, vad ska vi säga, inte bara skriva maktens och härskarnas historia, utan också skriva liksom kvinnornas och barnens och arbetarklassens och torparnas och statarna och så vidare. Den historien behöver vi också för att förstå det stora skeendet, såklart. Yeah. Yeah. Men vi kan ju inte påstå att en statare hade makt när han inte hade det. Det går inte.
Nej, då är det ju ett annat projekt man är involverad i än det du just beskrev, när man så att säga försöker tillföra perspektiv och få den som läser att se hur gestaltade sig livet vid den här tiden. Ja, det beroende på vilken position man hade och så vidare. Men jag tog de här två historieböckerna, den nya då och sen så en äldre, 30 år gammal ungefär, och tittade och jämförde hur samma epok skildrades. Och där den äldre boken blev mycket begripligare i genomgången av de politiska skeendena och så vidare, därför att den lyckades fånga vad var väsentligt, vad hände och varför hände det. Medan den andra, den var ju trevlig och den var berättande, närmast sagolik, liknande en saga. Men den skapade inte för läsaren, som inte kan detta från början, en möjlighet att förstå hur såg det politiska maktspelet ut. Därför att det var liksom andra aktörer in.
Men då blir det ju ett moraliskt projekt istället. Alltså då blir det ju återigen, då handlar det om värderingar. Och det handlar om att skapa värderingar. Det handlar om normer och så vidare. Det handlar om att anpassa sig till samtida krav snarare än att berätta vad som faktiskt skedde. Hanna Arendt, som jag har ju sysslat mycket med, hon Hon hävdar med bestämdhet hela sitt yrkesliv att de vetenskapshistoriska disciplinerna, som till exempel historia, så deras uppgift var att vara beskyddare av sanningen. Hon blev väldigt hårt angripen efter sin bok om Eichmann, och dels blev hon angripen för att hon framställde Eichmann som en fantasilös byråkrat, vilket då väckte anstöt, för han var ju högst delaktig i att han var en av arkitekterna bakom förintelsen. Och då fanns väl ett behov naturligtvis av att se honom som ett monster, alltså att demonisera honom. Men det hon såg när hon bevakade rättegången mot honom i Jerusalem, där han stod anklagad för brott mot mänskligheten, var just en fantasilös byråkrat. Men det som jag tror var den starkaste kritiken mot hennes bok, Den banala ondskan, det handlade snarare om hur hon framställde de judiska rådens roll i förintelsen, där hon kritiserade de judiska råden på många platser i Europa för att de hade samarbetat med nazisterna genom att mycket samarbetsvilligt lämna ut adresslistor till medlemmarna var de bodde, vilket ju naturligtvis underlättade för de här räderna där man liksom hemsökte judiska familjer och körde iväg dem till arbetsläger och interneringsläger och koncentrationsläger och så småningom också förintelseläger. Och det blev ju människor väldigt upprörda över, för att det fanns ju också ett behov av i den här berättelsen att dela in människor i onda och goda. Alltså, världen och historien är ju sällan så enkel. Därför de judiska rådens agerande, det bidrar ju tyvärr till, det fick ju väldigt dåliga konsekvenser får man väl säga. Och då tänkte väl Hannah Arendt, och det tänker jag också, att det var viktigt att lyfta den saken, därför där kan vi dra lärdom framåt. Att kanske ska man inte så naivt och välvilligt lämna ut den sortens information om man har skäl att tro att det kanske inte hamnar i rätt händer.
Nej.
Så det blev hon väldigt attackerad för, och det är väl, vad ska vi säga, det ligger väl i linje med en del, vad ska vi säga, empirisk fakta som finns idag som avfärdas som hatfakta, till exempel om den sortens fakta som finns om hur lång tid det tar till exempel för en invandrare att komma i arbete och bli självförsörjande. Det är den sortens fakta som inte alltid mottas välvilligt i den svenska debatten, för man menar att det kan leda till fördomar och liksom ovilja mot
invandring. Ytterligare utestängning.
Ja, precis. Ytterligare utestängning, och att det kan bekräfta ditten och datten och så. Jag tror, där är jag mycket kantiansk, att jag tror att det är viktigt att faktiskt tala sanning och att berätta det man vet och att förhålla sig till fakta som neutralt. Men det är ju det, den här gruppen människor som pratar om hatfakta menar att fakta är aldrig neutralt.
Nej, precis.
Inte heller forskare är ju objektiva och neutrala.
Nej.
Utan även en forskare, en akademiker av något slag, en professor eller docent, har ju sina egna personliga preferenser som ju naturligtvis påverkar hur man tolkar ett material. Men en sak som man ju måste komma ihåg alltid när man talar om, och nu är kanske inte framförallt liksom den sortens empirisk sanning som vi talade om inledningsvis, utan en annan typ av sanning eller fakta, det är att hur man ställer frågan påverkar också vilket svar man får naturligtvis. Mm. Och med det kan man ju få fram olika typer av resultaten sen kan hävdas vara sanna eller falska. Och sen är jag också väldigt kritisk till hela det finns en märklig, vad ska vi säga, experttrio i Sverige som samtidigt är väldigt föränderligt. Därför när media utnämner experter så är det väldigt tydligt också att de värderar individens på något vis moraliska halt på något vis.
Att, ja, just det.
Att om en person, jag tänker om det här, nu är det oerhört känsligt att ge sig in i debatten om covid, det ska vi inte göra. Vi följer bara Folkhälsomyndigheten. Men när det fanns människor som faktiskt hade relevanta kunskaper som var de här 12 professorerna, eller vad man kallar dem, som då kom i invändningar mot strategin och så vidare, då avfärdas ju de som foliehattar.
Ja.
Och det är ju så märkligt, för att de var ju lika mycket bakteriologer och immunologer som de som då så att säga sa rätt saker. Men det var ju omöjligt att ta in det de sa. Och samma fenomen har vi ju i frågan, alltså klimatfrågan. Att där är det väldigt tydligt också vilka forskningsresultat och vilka uppfattningar och slutsatser som är önskvärda och vilka som inte är det. Själv tror jag att vi alla skulle vinna på att låta samtalet breddas och att ta in olika typer av resultat och röster och slutsatser och så vidare.
Jag tänker så här framförallt att jag blir alltid skeptisk när det jämt är samma expert. Samma, alltså det finns ju en så stor mängd forskare välrenommerade sådana. Alltså jag talar inte om att ta in någon i öligan, utan man talar om toppskiktet inom en viss ämnesdisciplin då. Så finns det ju ändå ett flertal, men det är så märkligt att det ofta, och detta är ju framförallt tydligt inom public service, att man då anlitar samma expert inom just det. En person inom kriminologi exempelvis, det är en person inom bakteriologi och så vidare och så vidare. Jag skulle önska att det fanns, det borde åtminstone finnas en handfull olika som kunde komma till, få ge sig utrymme och komma till tals. Och som kanske ibland i vissa frågor inte var eniga i hur man skulle beskriva ett visst fenomen eller förstå en viss förändring i samhället. Och det är ju också ett sätt att liksom, det är ju så det akademiska samtalet egentligen går till. Alltså det vill säga, visst det finns konsensus, apropå vad vi började i fråga om vad som är, vad vetandet är just nu. Där finns det i de allra flesta fall någon slags konsensus man har uppnått. Men sen finns det ju inom ramen för den ändå skillnader och olikheter och olika definitioner av fenomen och så vidare. Men det får vi aldrig riktigt ta del av när man då bara har den här enda experten som kommer kväll efter kväll och sitter i studion. Och det är jag lite trött på faktiskt.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss. Hos Biltema.
Royal, säg vem. Jag tänker, nu har vi rört oss mycket inom vetenskapssamhället. Ska vi tala lite om sanning och politik? Sanning och politiker. För jag nu i senaste veckorna har ju exempelvis en tjomme som Boris Johnson varit väldigt mycket på tapeten. Och hans förhållande till faktiskt sanning lite skulle jag säga. För han har ju hållit på, om jag förstår det hela rätt och den rapporten som har framlagt, så har han ju haft väldigt halabaloo på 10 Downing Street.
Jag älskar att använda ordet halabaloo.
Ja, och Whitehall eller vad det heter där i regeringskvarteren. Och sen har ju då frågan varit, vem talar sanning om vad som egentligen skedde där? Och där väl, som läget är just nu, så är det korrekt så som det har beskrivits, att de har haft den här en oändlig räcka fester när hela landet var nedstängt och hade någon slags
undantagstillstånd. Alla satt hemma och såg på tv utom Boris Johnson och hans politiska stab som hade garden parties hela tiden.
Ja, men de hade till och med, alltså det tycker jag är min favoritfest av all, jag har gått igenom listan på alla fester de har haft. Och min favoritfest måste vara den här när de hade en avtackning med alkohol och buffé typ. Jaha. För den personen som var chef för staben som utfärdade covid-restriktionerna.
Nej, herrejesus. Ja, det är absurt. Men du vet, det här grundar sig ju liksom i någon slags megaloman bild av sig själv som inte är helt ovanlig i politiken, där politiker tror att de kan komma undan med vad som helst. Alltså på något absurt sätt så finns det väldigt många politiker som är beredda att ta enormt stora risker för att de tror felaktigt att de ska komma undan. Och jag kan inte förstå detta, därför att politiker är ju väldigt påpassade, och ett litet steg, ett litet snedsteg som kanske inte hade påverkat en person som inte är politiker. Vi har ett aktuellt exempel här nere i Skåne där vi har en KSO, det vill säga kommunstyrelsens ordförande i en av de större städerna här nere, som visar sig nu då har blivit utsatt för utpressning av en ung kvinna som hävdar att han har betalt ett antal tusenlapp för att få nakenbilder av henne och att han sen ska ha försökt köpa sex av henne. Och som bevis har hon då skärmdumpar på konversationer och så. De ska ha träffats på typ TikTok, som jag trodde att det var något sånt ställe där barn hängde och gjorde
grejer. För 13-åringar, ja.
Ja, men så har jag då förstått av rapporteringen att TikTok är också ett ställe där man tydligen kan köpa och sälja sexuella tjänster och nakenbilder.
Och framförallt chatta och sånt där kanske.
Chatta och komma överens. Mm. Så att hon började pressa honom på pengar redan våren 2020, och under en period på ett par månader så betalade han ut 213 000 till henne.
Oj.
Tills han slutligen liksom
antagligen
tröttnade, inte klarade längre. Så då polisanmälde han henne för utpressning. För detta är ju naturligtvis kriminellt det hon gör. Han har ju nota bene inte gjort något kriminellt. Han har inte köpt sex av henne. Han har betalt initialt 2500 för att hon skulle skicka lite vågade bilder till honom. Men för honom, trots att han inte har gjort något kriminellt, han är inte åtalad för någonting, han har inte köpt sex, ingen påse han har köpt sex, utan han skrev till henne typ, jag skulle vilja ha sex med dig en eller två timmar. Mm. Så, och den skärmdumpen finns. Så är ju hans politiska karriär för alltid över.
Ja.
Och jag kan inte förstå hur kan man riskera så mycket för så lite? Det måste grunda sig i en totalt vansinnig bild av sig själv som nästan, vad ska vi säga, osårbar.
Ja,
och det är ju också lite samma i paritet med Boris Johnson, ja, där som samtidigt som han då går ut och säger till britterna att nu måste vi tillsammans ha ansvar för detta, nu måste vi alla offra någonting och bla 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 liksom. Så har han själv spritfester. Alltså det funkar inte.
Nej, men jag tänker så här, för jag har också grunnat mycket på vad kommer sig det ur. Alltså hur kan man hamna i det läget där man då också gång efter annan begår ett sånt feltramp eller misstag. Mm. Och jag föreställer mig i alla fall att en faktor kan vara att man ser, alltså man har en delad självbild där man har ett officiellt jag och ett privat jag. Och du kan liksom så att säga ha dissonans mellan de här två olika jagen. Men därför att du är helt övertygad om att ditt privata jag aldrig kommer komma ut. Jag förstår inte det heller. Jag tänker att i detta finns det också någonting där det finns ett nära nog förakt för lyssnaren, tittaren, väljaren, människans, vad de kan förstå och se och hur de kan syna din bluff. För jag tänker att vi har ju i Sverige flertal politiska skeenden där vi ser väldigt snabba positionsförflyttningar. Där man försöker skriva om sin egen historia och vilka ställningstaganden man tidigare har gjort. Och så plötsligt så hävdar man att man har hela tiden tyckt något annat än det som finns så att säga på band att man har tyckt. Mm. Det som finns dokumenterat. Ett sånt exempel är ju hur talet om hedersförtryck och hedersnormer och varför det tog så lång tid i Sverige för oss att komma igång och göra någonting åt att väldigt många unga människor lever under ett sådant förtryck. Där det nyligen sändes en dokumentär om, med anledning av att det var 20 år sedan Fadime mördades av sin far. Där Mona Sahlin och Morgan Johansson beskriver sig själva som att de tryckte på för att man skulle göra någonting åt detta.
Ja, det är rent häpnadsväckande och direkt liksom, alltså det är vidrigt att lyssna på.
Ja, för att då talar de i den här dokumentären om att det fanns krafter i partiet, alltså i det socialdemokratiska partiet, som inte ville göra någonting åt detta. Där de själva då framställer det som att de har hela tiden räckt upp handen och sagt att vi måste göra något, De har, i synnerhet Mona Sahlin ville ju inte använda ordet hedersförtryck och hedersnormer. Hon hade utredare i sin stab som Masoud Kamali, heter han väl, som har ägnat mycket stor del av sin liksom, gärning åt att argumentera mot dem som använde det här begreppet och beskrev och talade om den typen av könsförtryck. Så där är det ju liksom, man försöker etablera en ny sanning om sig själv och om det förflutna på ett sätt som innebär att man också föraktar den, nära nog föraktar den som lyssnar och som var med samtidigt, som har en helt annan bild.
Det sker ju helt ogenerat. Det värsta är att det verkar ju inte påverka folk, därför att jag vet inte om det är liksom ett tecken på att människor egentligen lägger rätt så lite vikt vid vad politiker säger eller om det är ett uttryck för något annat. Därför att de här olika typerna av lögner eller vad ska vi säga, förvanskningar och omskrivningar av sanning och så vidare, det ger ju inte riktigt avtryck sen i valresultatet, utan ja, det passerar bara.
Men det är väl det som, alltså den andra sidan av detta är ju att minnet är kort. Och att man därför mycket väl kan lyckas med en sån här operation där man skriver om sin egen historia, eller man skriver om hela historien men framförallt sin egen roll i historien. Och att det kan ske med ej utan framgång, och det kanske man lyckas med här också.
Man plockar det som passar för stunden och så vrider man till det lite så det passar de rådande normerna. Det tycker jag är, jag tycker det är ohederligt, och jag tror att man ska hålla fast vid, sen så är det klart liksom att vi får skilja på vad som är sant och vad som är uppfattningar eller värderingar. Därför värderingar som ju idag ibland liksom slås i huvudet på folk som sanningar ungefär, det är också någonting som man faktiskt har skäl att ändra över tid. Därför att när vi möter nya erfarenheter eller får ny just fakta eller får ett gott argument, då kan vi ha skäl att revidera tidigare värderingar och tidigare uppfattningar. Och så kan det vara just med hedersetikfrågan, att man har förstått så småningom att det här är ett reellt problem i Sverige som ser ut på ett lite annat sätt än den kvinnomisshandel och det kvinnoförtryck som naturligtvis också har funnits i Sverige. Men hedersförtrycket är en något annan nyans, så att säga. Det kan ju tänkas att det har tagit tid att förstå det. Men då kan man ju inte samtidigt påstå att man, ja, men jag har alltid tyckt så här. Utan då får man ju säga det, när jag har fått ny information, jag har lyssnat på de här människorna, jag har läst de här böckerna och jag har förstått att det är ett utbrett problem, bla bla bla. Det är det mycket hederligare, tycker jag.
Ja, precis. Ja, men det måste man ju ha rätt som politiker att göra. Det tycker jag ju, det gör ju snarare att min respekt för vederbörande skulle öka istället, om man kan göra den typen av omvärdering som också innebär ett visst mått av självkritik och självgranskning.
Ja, men nu är du inne på något intressant med självkritik och självgranskning. Därför att nu har vi har pratat om sanning i akademin och debatten, och vi har pratat om politiker och deras förhållande till sanning. Men sanning och lögn är ju någonting som vi alla förhåller oss till också i våra privatliv. Och jag tror att när det handlar om sanningar om det egna livet och eget agerande och så tror jag att just det som du är inne på med självkritik och rannsakan och så står i vägen för oss ibland. För det kan ibland vara smärtsamt att acceptera en sanning om sig själv.
Ja,
som man kanske måste acceptera för att kunna agera på ett annat sätt. Mm. Att kunna se sig själv i ögonen och tillåta sig själv att förändra saker och agerande som inte fungerar som de ska. Samtidigt så tror jag också att vi alla behöver våra livslögner på något vis.
Ja, precis. Jo, nej, men det tror jag med. Jag tycker det är en vacker formulering som, om det är Ibsen som har sagt eller skrivit detta, eller om det är någon som har skrivit det om honom. Han har ju i flera dramer skildrat just det där med livslögnen och livslögnens betydelse.
Mm.
Och det här med att om man tar en livslögn ifrån en genomsnittsmänniska så tar man i samma slag bort hennes lycka.
Precis, det är precis.
Och därför att vissa livslögner är det som gör att vi härdar ut, eller att vi klarar av att fortsätta leva eller existera under vissa, ibland svåra omständigheter och så. Och en av mina favoritdramer av Ibsen, Vildan, den handlar just om hur en sån här genomsnittsmänniska då lever i en livslögn av att dottern Hedvig är hans dotter. Men det är inte hans dotter, det är någon annan som är far till den här flickan. Och där han blir utsatt för ett spel emellan två andra män då, som hävdar att den här farbrorn kommer att bli mycket lyckligare om vi berättar sanningen för honom. Och om, alltså att sanningen ska göra honom fri på något sätt.
Ja.
Men effekten i dramat är då precis det motsatta. När sanningen avslöjas för Hjalmar Bergman, som den här karaktären heter då, så rämnar också verkligheten. Hans liv rämnar. Ingenting finns kvar att varken kämpa för eller leva för.
Nej, att liksom klamra sig fast det på något vis.
Och till saken hör ju också att han älskade ju den här flickan. Alldeles oavsett egentligen. Men den där lilla detaljen då egentligen, det var tvungen att avtäckas, för då menar de på att då kommer, så att säga, då kommer han att se verkligheten mycket klarare och ljusare och så. Och istället blev det precis tvärtom. Så, och jag tror, som Ibsen säger där, att livslögnen har en funktion på det stora hela, men den har också en mycket stor individuell, kan ha ett individuellt värde, så att säga, för en, att man ska härda ut under svåra omständigheter.
Vad jag tänker på, nej, men många människor i min närhet som tänker, som säger liksom att ja, om jag inte hade fått barn så tidigt så hade jag kunnat bli konstnär, och om jag inte valde att ta ansvar och utbilda mig till läkare så hade jag istället kunnat försörja mig på att skriva, och om inte liksom, alltså. Och de där drömmarna, och alltså, för det är ju liksom, livslögner är ju drömmar om ett alternativt liv på något sätt.
Ja.
Det är någon slags alternativ historieskrivning om oss själva, tänker jag. Mm. Om jag inte hade fattat det beslutet, om jag inte hade tvingats till detta, så hade det sett ut så här istället.
Ja, just det.
Och det kan ju vara sköna tankar att trösta sig med.
Ja, och vila i ibland.
Ja, faktiskt. Mm. Och de kan ju vara nödvändiga, tror jag. Så jag tror också man ska akta sig för att Jag tror inte alltid att sanningen görs fria, helt enkelt.
Nej, men sen så tänker jag att man kan vända på det här en gång till. För att när vi pratar om politiker då, som vi vill, som måste vakta på sanningen på ett annat vis. Mm. Och som kanske möjligen kan med, alltså, där vi uppmanar dem att vara mer självkritiska och självgranskande. Men hålla sig till sanningen och inte liksom undervärdera väljaren, lyssnaren. Men om man växlar blick till, eller växlar scen till journalistiken. Som ju ska granska dessa politiker.
Mm.
Och granska i vad mån de talar sanning och i vad mån de faktiskt liksom, hanterar våra skattemedel och så vidare på ett riktigt vis. Så finns det ju en av de journalister som har varit väldigt omtyckta och högt uppburna, Janne Josefsson, tänker jag på. Mm.
Ja.
Han använder ju sig ofta i sina granskningar av dold kamera. Vilket ju är ett sätt att, så att säga, ljuga lite för den som man talar med.
Mm.
Man är inte sann i de premisser man går in i samtalet med. Och genom att ljuga avtecknar han sanningen, eller avslöjar han sanningen om denna politiker. Och det tycker jag är ett intressant, alltså apropå när vi väger emellan lögn och sanning, eller och någonstans däremellan finns ju då hederlighet, för det är det vi far efter. Hur är man hederlig i olika roller och i olika positioner? Och vad Janne Josefsson, om vi nu använder hans metod, han är bara symbol för någonting här. Han avtäcker sanningen med hjälp av ett visst mått av ohederlighet. Förstår du hur jag tänker?
Slags, ja, men det är någon slags valraffande. Att han ja. Liksom, under falska förespeglingar så kommer han åt någon form av, kommer han åt sanningen. Jag tänker på det här, liksom, det var väl han som gjorde det här valstugereportaget.
Ja, precis.
Som fick väldigt stor inverkan på valresultatet det året, om det var 12 eller när 10, jag minns inte riktigt. Ja, så alltså det är ju en okonventionell metod som ju inte är helt igenom hederlig, men som onekligen ger intressanta resultat.
Ja.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
För det jag är ute efter här är lite när det är okej att ljuga. Alltså när man faktiskt kanske, jag tänker också på detta som förälder ibland.
Mm.
Alltså, ja, man är ju inte alltid 100% sann i vad man säger till sina barn. Eller vad man berättar för dem. Vad man väljer att berätta kontra vad man inte väljer att berätta. Sen så kan jag ju också tycka att en del i det när man fostrar sina barn är ju att också lära dem när det är viktigt att tala sanning och när man kanske inte alltid behöver svara exakt 100% sanningsenligt.
Ja. Det är ändå någon form av social kompetens att lära sig när man faktiskt behöver, så att säga, slira lite på sanningen eller undanhålla en del fakta. Att man behöver inte berätta allt. Och ibland så behöver man också ljuga lite grann av ren barmhärtighet, tänker jag mig.
Ja.
Jag vet liksom när jag undervisar på universitetet, ibland hade studenter som egentligen inte borde vara på universitetet, om jag uttrycker mig milt.
Mm.
Och de räckte upp handen och hade någon synpunkt. Och då sa ju inte jag liksom att detta var det dummaste jag har hört. Utan då sa jag så att ja, det var ju ett intressant sätt att se på saken. Men jag var nog snarare ute efter det här. Den sortens omskrivningar behöver man ju ibland göra också för att skona människor.
Ja.
Och jag tänker också på, jag vet, det här är liksom ett sånt här dilemma som uppkommer ibland i frågespalt och så, där en person då har kännedom att en väninnas eller väns make eller hustru är otrogen.
Mm.
Och brottas då med sig själv, bör jag berätta detta för min vän att hans eller hennes partner här har en affär med någon annan. Och jag har faktiskt svårt att förstå var detta sanningspatos kommer ifrån. Det är lite samma som, jag har några bekanta som gör mig ofta väldigt irriterad genom att alltid skicka skärmdumpar till mig om någon har skrivit något ofördelaktigt om mig på Twitter eller Facebook.
Det har jag också varit
liksom,
med om.
Yeah. Varför behöver jag veta att den här människan skriver att jag har feta armar? Eller att jag har fel om ditten eller datten? Alltså, jag finns inte på Twitter till exempel. Jag har ingen som helst möjlighet att bemöta de påsarna. Och jag är inte intresserad av det heller. För varför skulle jag bry mig om vad liksom någon liksom människa i korpulombol och tycker om mig? Det skiter väl jag i.
Mm.
Men när jag får de här skärmdumparna från de här nitiska vännerna så blir jag på så dåligt humör. Så hela den dagen är förstörd.
Mm.
Men det är människor som tänker liksom att det är viktigt för henne att veta.
Ja,
och det förstår jag inte. Jag förstår. Ibland tänker jag liksom att det är väldigt bra att inte veta allt. Det är rätt skönt.
Nej, men jag har också fått sådana där skickade till mig. Och det kostar alltid minst en timme av mitt liv. kan jag säga, utan att ge någonting tillbaka. För att då blir jag på dåligt humör, jag ser, blir svartsynt. Och sen så tar du, är det omöjligt att glömma det.
Ja, men jag tänker också att den här så kallade vännen eller väninna som skickar det gör egentligen det bara för att göra mig ledsen.
Ja.
Därför det är ju det enda som händer. Jag blir ledsen, ja. Jag blir inte gladare av dig, jag blir inte klokare. Jag kan inte försvara mig. Jag bara känner så att ja, det är tråkigt att så många människor hatar mig.
Ja,
och så liksom, ja. Så att, nej, sanningen är inte alltid jätteviktig. Att, du får ibland undanhålla vissa saker utan att känna dig som en lögnare.
Ja,
så kan man väl uttrycka det.
Så får man säga. Eller så, det slår vi fast i söndagsskolan.
Vi slår fast det, att ibland så kan andra värden vara viktigare och betinga ett högre värde än just sanning. Till exempel vänlighet och barmhärtighet.
Ja. Men det är väl en vacker avrundning på detta samtal om sanning och hederlighet.
Ja. Jag kan väl fråga dig liksom, när ljuger du, Anna-Karin, innan vi avslutar?
När ljuger jag? Ja, det sker nog lite.
Det sker lite
i loppet av dag, ett par gånger kanske, varje dag skulle jag säga. Det kan ju handla om små fraser i affären eller i utsagor om mat eller i vad som man får göra och inte får göra, som jag talar med väldigt skärpa om till mina barn, där man kanske visst hade kunnat få lov att göra en viss sak, men jag tycker inte att man ska göra det och så vidare.
Nej, men då använder din makt som förälder och
ja,
vuxen.
Det gör jag. Ja. Så att, nej då, och jag måste nog ändå säga att jag tycker att det är viktigt i rollen som förälder att kunna lära sina barn att ljuga med viss finess. Och att men samtidigt inte utnyttja denna förmåga på ett sätt så att det skadar andra. Jag hade en situation här för en tid sedan då ett av mina barn råkade ut för att några kamrater försökte försätta det här barnet i en situation där man trodde att liksom, nu ska du tala sanning om vad du tycker om oss.
Och försökte pressa.
Och var inte varse i vad mån vem som lyssnade på det här samtalet. Det här är ju någon sån sak som man kan råka ut för nu när vi har alla de här, som du sa innan, chattforumen. Mm. Eller att man har FaceTime eller så vidare. Och man vet inte, finns det någon annan där som lyssnar? Och i jakten på sanningen om vad de tyckte om varandra, så använde de då lögnen som vapen. Nämligen att inte...
Lite mini-valraffande.
Ja,
där.
Exakt.
Lite Josefsson light.
Ja, och det var en ganska... Alltså det var ett bra skeende att vara med om. Därför att då kan man verkligen vända på detta. När får man lov att inte säga sanningen? Och hur måste man förvalta detta vapen? Att ibland kunna så att säga glida på vad man tycker eller säger och inte gör och inte säger och så vidare. Det där är svårt. Och någon gång kommer man att trampa i klaveret. Det har vi alla varit med om.
Så är det.
Ja.
Jag ljög senast igår faktiskt.
Om vad? Kommer du avslöja det?
Ja, det kan jag göra, för att jag avslöjade mig själv sen. Nej, men vi står lite i flyttagen här.
Ja.
Så min man har då tillbringat ett par dagar i vår nya bostad med att måla väggarna. I bland annat köket. Och jag ville mycket gärna ha ett gult kök. Jag ville ha ett soligt gult kök. Liksom en varm, härlig gul färg. Och jag sa upprepade gånger att jag vill absolut inte, det får absolut inte gå åt grönt. Jag vill inte ha någon gul med grönt i.
Nej.
Och sen så kom vi ut där igår. Och då liksom så ser jag direkt att det är grönt i den här jävla gula färgen. Och jag känner liksom ett mörker växa inom mig. Men så säger jag ändå till min man då, som har kämpat med att måla sånt, liksom att det blir ju jättefint. Så är det liksom falskligen, för att jag vet att han har slitit med detta och jag vill inte säga hans känslor. Det var han som valde färgen, för den är köpt där ute.
Ja.
Men sen så gick timmarna och medan
min man
målade.
Det växte inom dig?
Ja, det växte inom mig. Timmarna gick. Min man fortsatte måla en mycket fin mörkröd färg i vår salong, ska vi ha. Medan jag och dottern var på stranden och var och fikade och förlustade oss. Sen kom jag tillbaka framåt kvällen. Och då var det ju inget dagsljus, utan då var det bara den kalla liksom, lampan i taket i köket. Och då var liksom väggarna nästan limegröna.
Ja,
och då bara kände allt mitt mörker sprutade ur mig.
Ja.
Jag började gråta, jag satt på golvet och grät och sa, jag kommer aldrig kunna laga mat i det här köket. Det är ju för fan grönt. Det är ju grönt, jag vill ta ett grönt kök. Ja, så att den lögnen lyckades inte upprätthålla. Men jag är också glad för att jag faktiskt sa som det var. För att jag ska tillbaka mycket tid i det köket.
Ja,
jag vill inte ha ett grönt kök.
Kommer det bli en annan färg nu då?
Ja, men min man är oerhört förstående och vänlig. Så sa han så, ja men älskling, då målar jag om det. Och så får du vara med och välja den gula färgen.
Ja.
Det är han också svårt ju... när man ser de där små jävla lapparna.
Ja,
och så
det.
Ska det appliceras på liksom, jag vet inte hur många kvadratmeter det är. Men det blir annorlunda på vägen.
Och Erik vill gärna äta även fortsättningsvis.
Ja, någon gång då och då tycker han att man kan äta. Men framförallt tror jag att han vill att jag ska vara glad.
Ja.
Så nu hoppas jag att det blir ett soligt gult kök med pelargoner.
Sanningen segrade. Alltså,
i just detta fall så segrade sanningen faktiskt.
Men,
du får ha en bra söndag tycker jag.
Detsamma, och ni där ute, håll stilen både när ni talar sanning och när ni ljuger.
Ljug med stil.
Hejdå.
Hejdå.
Vart tar alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses.
Biltema.